Okej, det är 2 minuter kvar. Då föreslår att vi gör så här. Jag en gång så var jag på ett New Age-läger. Jag hade för 7:e gången i rad och jag kom dit och undrade varför ingen sa välkommen till mig. Och jag tror att det åkte tankar genom huvudet som att de gillar mig inte, jag är utanför. Den här känslan man kan ha att alla andra verkar känna alla andra, men det är bara jag som inte gör det. Är någon som har haft den känslan någon gång? Hur många har den känslan just nu? Det är det som är så otäckt med en varm församling. Då finns det något att känna sig utanför, eller hur? McDonald's har ju fattat det. Det finns inget innanför, så ingen är utanför. Det är lätt att gå in där. Då var jag på det här New Age-lägret och då hände något helt fantastiskt. Att efter ett tag så upptäckte jag att jag är senior här. Jag har varit här många fler gånger än många andra. Och att det nu var min uppgift att säga välkommen. Ja. Och då sa jag välkommen. Och det fantastiska man säger välkommen till någon annan är att man därmed också gör det till sig själv, eller hur? Vem man än säger välkommen till så blir det välkommen i huvudet och kanske i hjärtat. Så, om vi börjar med det. Istället för att sitta och vänta på att någon annan ska säga välkommen. Så kan vi säga det själva. Till oss själva. Så vi provar det. Hur många människor är det här inne? Det blir jävligt mycket välkommen nu i alla fall. Vi provar att blunda. Om vi gör det, om vi blundar. Och så fokuserar vi oss, riktar oss mot vårt eget hjärta. Och så kan vi säga tyst välkommen till oss själva. Välkommen. Och nu säger jag välkommen till er. Och nu, det häftigaste av allt som jag har längtat efter. Att få säga välkommen till dig, Moa Oftedal.
Tack, Bobbe. Och där brukar man få en applåd sen. Nu är isen bruten.
Du gick ju ur Svenska kyrkan för ett par år sedan. Det här är första gången som du är tillbaks i kyrkan sedan dess. Stämmer det?
Ganska mycket så faktiskt, ja.
Ganska mycket?
Ja, jag har väl smittit in.
Lånat toaletten någonstans?
Ja, tänt ett ljus sådär. Men det är en lång historia. Men det kändes lite viktigt för mig att ta den konsekvensen som jag kom fram till genom ett ganska svårt beslut. Men dock som jag kände att det här var rätt för mig. Jag lämnade mitt prästämbete och också gick jag ur Svenska kyrkan för snart 3 år sedan, i februari 2012.
Ja, och det återkommer vi till, såklart.
Några frågor på det?
Nej, men tack så mycket då. För det börjar inte där. Det finns ju så många börjar. Så här Big Bang eller Adam drar ut i trä. Alltså det finns ju så många börjar. Men jag tänkte att vi skulle gå till den början än. För att en gång för väldigt länge sedan. Hur många år är det? 34 år sedan så prästvigdes du.
Mm.
Innan du prästvigdes så någon gång måste du ju tagit beslutet. Eller fått en längtan efter att bli präst. Var började det?
Ja, alltså Olle Karlsson och jag, vi kom ju från Jesusrörelsen på 70-talet. Vi kände varandra på 70-talet. Det var fantastiskt, särskilt Katarina kyrka här. Alltså. Det var en ekumenisk rörelse som bara spred sig. Det var väl en i samband med också de här Peace, Love and Understanding-rörelsen och hippie-rörelsen och så. Men så kom det också till Stockholm i en Jesusrörelse. Jag kom från ett ateistiskt hem. Men fick en gudsupplevelse från ingenting kan man säga. Som var så genomgripande för mig att jag hade ingen val helt enkelt. En kallelse som sen på olika vägar ledde till, eller på naturligtvis en väg, men det var inte självklart att jag skulle bli präst från början. Men Katarina kyrka, jag vet inte, var det någon som var med här på 70-talet?
Det är inget att skämmas för.
Ja. Men kommer ni ihåg när det var sång i anden? Alltså det var hundratals människor i Katarina kyrka och alla började sjunga i stämsång alltså. Och det var helt fantastiskt. Och det hände flera gånger i flera kyrkor. Eller hur? Visst har jag rätt? Ja. Jag vet inte om ni har sett den här Så som i himlen. Det slutar ju med en sån här upplevelse av musik som går igenom. Men jag kan berätta, det var så här att jag blev då fick den här gudsupplevelsen, men jag hade ju ingen referens. Jag hade aldrig läst Bibeln. Jag var med i scouterna liksom. Det var det närmaste. Men jag träffade en präst i det område där jag bodde som hette Stig Jonsson. Ni, några av er kommer ihåg honom också. Fantastisk människa. Och han tyckte att jag skulle börja jobba i kyrkan som fritidsledare där i Husby. Men jag sa ju att jag kan ingenting om religion och så här. Och då sa han att det fanns en kristendomsskola i Uppsala som man kunde gå 2 månader för att få grunden. Och jag tänkte så här, kristendomsskola liksom. Va? Är det medeltiden liksom? Men jag var så drabbad av det här, men jag hade ingen kunskap, så att jag gav honom mina betyg och han skickade in dem till den här kursen. Och så fick jag besked på sommaren att jag hade kommit in på den här skolan då. Och jag hyrde ut min lägenhet i 2 månader. Och sen var det då väldigt religiöst på det här stället. Det var så här, man talade till varandra i bibelförkortningar liksom till vardags. På sant, så här, Matteus 3:18. Nej, Jeremia 16.
Du blev helt förvånad för du tänkte kristendomsskola, ja, det låter ju inte religiöst.
Nej, men visst, och jag kände mig liksom inte som en... Ja, det var redan där var jag lite udda och lite utanför... Men jag tänkte, jag får stå ut 2 månader här och sen för Stigs skull och sådär. Sen efter 2 veckor sitter vi och fikar. Och så frågar någon för första gången, ställer en fråga till mig och säger, Ma, hur kommer det sig att du ska bli präst? Nej, säger jag, jag ska inte bli präst. Det var det dummaste jag har hört liksom. Jag ska bli fritidsledare med Stig Jonsson i Husby. Och alla tittar på mig och så säger, men du går ju på prästseminariet. Va, säger jag. Och det visar sig alltså att mina papper har hamnat fel. Och jag är antagen och går på en 5-årig prästutbildning utan att jag vet om det. Så var det för mig.
Det visste inte jag. Ha. Hur gick det med lägenheten då? Du hade ju bara hyrt ut den i 2 månader.
Nej, men jag kom ju aldrig tillbaka till den sen. Så.
Det där ögonblicket när du bara, alltså, vad hände i dig när du fick reda på att du skulle bli präst där över kaffet?
Ja, alltså då hade jag Stig Jonsson att prata med. Mm. Och Ingmar Ström, kommer ni ihåg Ingmar Ström, blev en mentor för mig. Och alltså det var ju speciella tider just med, ni vet, det här med kvinnopräster och alltihopa det här. Och jag prästvigdes 1980 då, och sen så det blev 32 år ändå som präst i Svenska kyrkan, och det har varit fantastiskt att få vara präst.
Kommer du ihåg, om jag frågar om ditt mest fantastiska minne som
Det går
som
inte att säga. Det har varit så många sådana och är fortfarande. Jag är jättetroende. Men det är mitt liv fortfarande. Mitt liksom, det är det som driver mitt liv, min tro. Och det varje dag är ju för mig ett mirakel, och att det är Guds nåd oavbrutet varenda sekund. Man kan inte ta ett enda andetag själv. Och jag har gått igenom en del kriser, det har vi ju alla gjort, men jag har mer känt att jag har blivit buren och hållen och ledd liksom, än att jag har kunnat se att, och det är ingen som lever ett liv utan utmaningar. Och sen så har vi pratat lite grann, men man lever många liv i det här livet, eller hur? Man kan se det liksom, och se den här röda tråden som jag kan se. Och när det är svårt att se framåt, så är det ju uppmuntrande att se bakåt ändå, att den där röda tråden har funnits där. Eller hur? Man ser, ja men det var ju konstigt att jag just var där när den personen kom och det ledde till. Jag bor till exempel nu i ett litet hus utanför Nyköping i skogen. Jag har aldrig bott utanför Stockholms innerstad. Och det var så att jag träffade på min gamla folkhögskolelärare. Vi hade 40-årsjubileum i våras i juni. Och jag har tänkt att jag skulle prova den här grejen med att bo i ett litet hus. Men inte vet jag hur man gör det. Och så står vi och pratar. Han är 80 år och jättepigg. Och så står jag och säger, har du bor i Nyköping? Ja, där kanske man ska bo, säger jag. Då säger han, ja men jag har ett litet hus på min tomt som jag brukar hyra ut. Så nu bor jag i Nyköping. Och såna här saker, ni vet, det finns massa böcker om det här också. Attraction law och allt vad det heter på engelska och sådär. Men ja, nej, jag tror att allting är där för att det ska vara där.
Mm, fortfarande.
Ja,
ja.
Absolut.
Som präst, alltså för att alla känner inte till det där och knappt jag heller. Men du jobbade ju som präst väldigt länge. Och vad gjorde du då?
Ja, jag läste Bibeln hela dagarna. Nej, men ni ser ju hur prästerna jobbar här. Och alltså det är ju ett fantastiskt varierande arbete. Och jag tycker präster har ett också av de mest viktiga arbeten när det gäller tröstens ämbete. Jag har en terapeututbildning också på vägen, men jag har velat arbeta med tröst. Och som man ser när det händer en katastrof i ett samhälle, någonting ont händer och många, många sår rivs upp, så är kyrkan och prästerna och andra kyrkarbetare unika i sitt arbete.
Varför då? Hur då är unika?
Därför man vågar gå in. Man vågar stå där i sorgen och man vågar låta människor sörja. Och jag tycker att jag beundrar alla mina före detta kollegor som tar det här liksom och gör det fullt ut. Och jag tycker det finns ingen jämförelse faktiskt. Det gör det inte. Sen kanske man har blivit besviken på en annan präst också. Det har väl jag också blivit. Men kyrkan och diakoner och andra tycker jag har den här unika uppgiften att bära tröst.
Du har bland annat jobbat, visst var det så att du jobbade med offer i Estonia? Eller ja, överlevare?
Ja, jag har jobbat med många nationella kriser och jobbat med profana team. Och det har varit väldigt...
Profana team, vad betyder det?
Alltså, till exempel så tycker jag, när Anna Lind mördades så var jag på NK samma morgon för personalen. Och då jobbade jag med ett gäng krishanterare som var militärer. Och det var de absolut bästa krishanterarna jag har jobbat med. Så otroligt duktiga de var på att se vem som inte orkade vara kvar. Och de lärde mig en sak, att det viktigaste är... att ta reda på de som inte kommer till de här mötena. Alltså vi hade ju flera personalsamlingar, men det viktigaste var att kolla på listor vilka som inte kom. Och de satt ofta, eller flera av dem satt traumatiserade hem och vågade inte gå ut. Och sådana saker lärde jag mig. Det har jag lärt mig mycket faktiskt. Men det är ju också...
Men vad säger man på en sån plats när man har precis sett ett något som visar sig vara ett mord? Eller vad säger man till människor som har förlorat sin partner i en nationell olycka?
När jag prästvigdes 1980 och kom till Huddinge som första halvår så där, så var min första begravning, det var ett spädbarns, en för tidig död. Ja, ni vet, spädbarns död. Det andra var en ung man som hade hoppat framför tunnelbanan. Och vi hade ingen handledning på den tiden överhuvudtaget. Det var bara liksom, jag var 25 år och så ska man trösta. Men redan där lärde man sig att det finns ingenting att säga i de här lägena.
Det finns ingenting att säga.
Ah, det är klart man kan säga något. Men det viktigaste är att våga vara tyst. Alltså. Att våga sitta med den här smärtan. Och våga dela den känslan. Jag har själv behövt det flera gånger i mitt liv. Och vet att det är där helandet sker. När det finns ett värdigt vittne till min känsla. Håller ni med? Ja. Du och jag, vi har ju varit sambos under en period.
Mm.
Och då gjorde vi ju det ofta. Ja, sambos bara liksom.
Det säger du nu, jag tror vi var ihop. Nej. Ja, då fattar jag varför det
tog slut. Varför,
jag vet inte, alltså, jag tyckte det var konstigt. Ja, men precis, det finns ett brev som heter Keeper.
Du är väldigt duktig på det.
På vad?
På att lyssna.
Mm.
Mm.
Vad sa du? Nej, men det finns ett som du skrev i din fantastiska bok, Doxa. Den har ju några år på nacken, men det har vi ju alla. Har ni läst den? Ja. Den är fantastisk och det är faktiskt den första boken jag läste av dig och jag skämdes lite över att vi har då inte varit sambos, bara sambos, men att jag inte har läst vad du har skrivit. Då känner jag mig så självupptagen. Och när jag läste den så bara, wow, vilken bra författare du är.
Tack.
Ja. Och där nämner du begreppet keeper. Kommer du ihåg?
Ja.
Som kommer från någon slags tradition kanske. Just att vara ett vittne i sorgen. Ja. Att inte trösta bort den utan just att det. Vara där.
Keeper, det betyder ju hålla. Att man håller energi. Att man skyddar någon så att den kan få sörja. Och det gör vi på så många olika sätt. Och i olika faser av våra förluster. Men att det viktiga är ju att och komma ihåg att det inte är farligt att sörja. Det är nödvändigt för att vi ska komma till liksom så småningom ett accepterande av den här nya situationen. Jag har brukat tycka att det har varit en fördel att tala ganska pragmatiskt också med arbetsgrupper och så som har förlorat. Om det kan vara något dödsfall, en bilolycka eller någon i en arbetsgemenskap. Att prata om själva det vi vet om sorgarbetets olika processer. Det har ni säkert hört talas om. Att man först är i ett chockstadium och sen kommer reaktionerna. Och också berätta om vad som kommer sen. Det har hjälpt mig också att veta att liksom det här är en fas som pågår och det är nödvändigt för helandet till slut.
Du jobbade mycket med ungdomar som präst i Fisksätra, va? Bland annat. Där tog du jobbet med dig hem. Fyra ungdomar därifrån blev fosterbarn hemma hos dig.
Ja, men det var väl inte jobbet länge. Med mig hem.
Du tog kärleken med dig?
Ja, nej, men det var ju naturligt. Jag hade precis gick igenom en skilsmässa och hade en stor våning i Gamla stan. Och det passade bra att fyra värstingar flyttade in där.
Mm. Alla här har ju på något sätt ett rum över. Det passar ju bra med en värsting där, har vi tänkt.
Ja.
Nej, det är inte alla som tänker så.
Nej, men alltså det, vi pratar fortfarande. Jag har ju kontakt med några av dem fortfarande. Och det var, alltså det var de har gett mig så. Och mina barn, mina kompisar sa, du kan ju inte ta hem dem. Fattar du väl? Dina barn kommer att bli förstörda och du är medberoende och bla bla bla. Men alltså de här åren, det är klart att det var speciella år. Det var det ju. Men fantastiska. Och det vet ni som jobbar med ungdomar som har det lite stökigt. Att när en sån ungdom vänder och börjar känna tillit till vuxenvärlden så blir de mest trofasta vänner man kan få för resten av livet. Och de var mina barns beskyddare. Jag blir rörd när jag tänker på dem. Och det var fantastiska år. Det var det.
Mm. Men sen kommer ju den här en gång trodde att du gick en 2 månaders kristendomskurs. Men det visade sig vara att du skulle bli präst, så blev du det.
Ja.
Oväntat. En annan oväntad sak, tänker jag, är att du har blivit erbjuden ett jobb någonstans, jag kommer inte ihåg. Kvällen innan, du har tackat ja till jobbet, kvällen innan tror jag, så ringer de upp dig och säger du kan inte komma. Du kan inte få jobbet. På någon kurs, någonstans. I alla fall, den kvällen så får du reda på att någon utredning har startats mot dig som sedan leder till att du blir för första gången och enda gången utesluten ur Svenska kyrkan.
Ja, det var Doxa. Det var boken Doxa.
Då har du skrivit en bok om dig själv.
Ja.
Och då rasade anklagelsepunkterna mot dig. Bland annat hade du vilselett ungdomar med shamanism. Ja.
Det kändes inte så kul faktiskt. Men så stod det också så här. Det var 12 anklagelsepunkter. Jag tycker att det här ligger ganska långt tillbaka nu. Men det är, man kan ju skratta gott åt det nu mera. Men till exempel just det här att jag skulle ha vilselett ungdomar med shamanism. Jag har aldrig hållit på med något sånt när det gäller konfirmander eller någonting. En annan sak var då. Jag har ju lekt med indianer, det har jag gjort. Och det har varit fantastiskt. Jag blev adopterad in i en indiansk familj i Fisksätra och fick dela deras traditioner. Och då står det en av anklagelsepunkterna då när jag blev fråntagen vid prästämbete 96-7. Så stod det att att Ma Oftedal är med och är i en trumresa där hon beger sig ner i underjorden och där finner hon en buffel.
Buffel?
Det är liksom anklagelsepunkten. Och jag blev friad på alla punkter.
Också buffelpunkten?
Också buffelpunkten. Jag skrev ju dock om till exempel hur fiffigt jag tycker det är med en sån här pendel. Får man nämna det ordet?
Du har inget att förlora längre.
Nej, det har jag inte. Nej, men alltså en pendel är väldigt bra praktiskt att jag blev ju av med prästbenet. Var kom det ifrån? Prästämbetet 97, och sen fick jag anlita en advokat och så överklagade vi, för då var ju Svenska kyrkan statskyrka. Så då kunde man överklaga till en statlig myndighet. Och så skulle vi ha den sista rättegången, skulle vara på en neutral ort. Och så la man det i Jönköping, Göta hovrätt. Och då bestämde sig min indianpappa för att han skulle följa med. Och det var kanske, han var en sån vanlig kille, liksom, vanlig man. Och så den här januari, det var faktiskt på Alla hjärtans dag, februari, 14 februari. Så skulle jag och min advokat åka ner då till Jönköping, och så bestämde sig min indianpappa att han skulle följa med. Och flera av anklagelsepunkterna handlar om det här, va? Och till den här bilen, till oss då, kommer han fullt utrustad, liksom med fjädrar och fransar. Och
till Jönköping?
Ja.
Till någon här slags rättegångsgrejen?
Ja. Och där sitter
då du anklagad för shamanism.
Ja.
Bland annat.
Ja, just
och så har du en indian.
Och jag skulle få ha ett försvarstal där då. Och då sitter liksom i Göta hovrätt. Det är så här, ja, det är ungefär lika stort som det här salen. Och så är det bara liksom såna här. Fast på domare. Och så sitter Stockholms domkapitel på ena änden. Och så sitter kyrkomötets besvärsnämnd, som då var högsta domstolen i kyrkan, sitter på ena änden. Alla är män. Och så sitter jag och min advokat i mitten. Och så sitter min indianpappa så här vid väggen. Ja, det var, alltså det var galet liksom. Men då så får jag mitt försvarstal då. Skulle jag ta upp det här då med pendeln. Och då är det en av domarna där som frågar mig. Ja, men det här med pendel då. Vad gör man med det då? Ja, men då berättar jag lite att det är rent fysiologiskt så är det si och så med det. Och sen så är det ju så när man har glömt något så har man det ju någonstans lagrat. Och sen spelar det väl ingen roll vad man har för verktyg. Jag är pragmatisk. Hittar man det så är väl det bra. Eller hur? Och då säger en av de här pensionerade domarna som hade somnat till lite grann så där. Han säger så här: "Ja, men en sån där skulle jag behöva." Så. Och så blev jag friad på alla 12 punkter.
Precis. Mm. Och sen började du jobba som präst igen alltså.
Ja, det var ju lite si och så med det. Det var ju inte kyrkan som friade mig, utan det var juristerna. Och jag blev aldrig förlåten liksom från Stockholms domkapitel, kändes det som. Jag sökte många jobb och kom inte ens på intervju. Det här är faktiskt, det är inte så att jag sitter och tycker synd om mig själv, men det var en tuff tid liksom. Och sen har ju jag varit författare och föreläsare och så, men det har ju varit liksom en hjärtesorg det här att inte få komma tillbaka liksom till kyrkan. Nu blir jag lite rörd faktiskt. Men jag har ju fått utöva mitt prästämbete under de här åren. Och dels med konfirmationsläger varje sommar på Kesäte, Svenska Scoutförbundet. Och dels alla vigslar och begravningar och dop som jag har haft. Men det har ju ändå inte varit, ni förstår, jag har ju liksom inte... Jag har inte blivit tagen till nåder. Jag vann och de förlorade. Så var det.
Men du har inte fått någon anställning som präst eller något liknande?
Nej.
Efter det?
Nej.
Och ändå var du kvar i Svenska kyrkan väldigt länge. Ja. Det måste ha varit jättekonstiga år. Alltså, det var ju bland annat under de åren vi bodde tillsammans. Och jag vet att du sa att du hade en församling, men den var spridd över hela landet. Och
ja.
Bland annat begravde min far i Dalarna. Mm. Och så jag sitter ju inte här i objektiv på något sätt och vis. En händelse minns jag. Av någon anledning så pratade vi, det hade varit en debatt eller så, kommit upp i de små vita kuverten, va, som präster kan få. När de viger människor eller så.
Svarta pengar kallas det.
Ja, fast i ett vitt kuvert. Och du berättade att du aldrig hade tagit emot ett sånt kuvert. Och du var ute och vigde människor ganska ofta utan någon lön från Svenska kyrkan. Och samtidigt så sålde du möbler på Blocket för att ha råd till hyran.
Mm.
Din lojalitet, tänker jag. Var kommer den ifrån?
Men min lojalitet, den är, alltså, jag tror inte bara präster upplever kallelse, utan en dagisfröken, en jurist, vad som helst, så tror jag att om man känner att man har det i sig liksom, så spelar det inte så stor roll då, utan man måste bara göra det man gör helt enkelt. Eller alltså alla som håller på med konst av olika slag, teater, musik, det man kan göra det gratis liksom. Så får man jobba med någonting annat som betalar hyrorna eller sälja lite möbler. Vad gör det liksom? Och för mig har det, alltså det har varit min passion och är fortfarande det här, är tron. I sina olika uttryck. Jag tycker det är fullständigt fantastiskt med tron. Vad den kan göra i människors liv. Och jag är ju nykter alkoholist också. Sen 4 år tillbaka. Och har ju då mött på samma villkor. Kamrater i självhjälpsgrupper. Och fått liksom se... Där människor utan kanske att ha en uppfostran i kyrkan eller vara anslutna till kyrkan på något sätt. Hur tron kan rädda människor från de absolut mest utslagna omständigheter man kan tänka sig. Det är helt fantastiskt. Och så vet vi också att tron kan orsaka maktsituationer. Och vi behöver inte gå dit, för vi vet att det är liksom... Det är inte det vi menar med att det kan att använda tron, utan det är det här liksom, det som händer inne i en människa som börjar tro på vad då? Ja, vad som helst. Kanske att det finns en högre mening, kanske att det finns en större mening med mitt liv. Och jag känner det varje dag, varje timme, hela tiden, oavbrutet. Och det är en nåd. Det är en nåd. Det är Gud. Jag har en tatuering här på min arm. En grekiskt två grekiska ord. Eller tre. När jag hade varit sluppit alkoholberoendet i 9 månader så kände jag att det här är ett så stort. Och jag kände att det inte ens kommer att bli så att jag behöver sakna situationer eller något. Jag bara kände mig fri. Och då skrev, då har jag kan visa den. Den är ganska snygg faktiskt.
Du vet att det här kommer att bli podd också, Ma.
Va?
Podd.
Vad är det?
Det är radio på internet. Jag hänger inte upp
ja,
där på det.
Men då kan man inte se.
Jag kan beskriva att det är.
Här står det Charite Deitheo. Det är gammelgrekiska och det betyder Guds nåd. Och att ha den tatueringen varje dag är fantastiskt. Att liksom gnälla, det kan man göra. Men liksom man tänker att allt är så mirakulöst. Alltså det är,
ja, men vänta nu, jag måste på något sätt säga. Jag har en kris just nu för att jag har förlorat min familj. Ja?
Ja.
Det är två människor. Ja. Och det var inte riktigt mitt val. Jag kan känna sån väldigt ångest och sån väldigt sorg. Och så upptäcker jag mig själv nämligen det här. Att jag så fort jag får chansen. Ja, men det här är, finns en mening med detta. Det här är inspirerande. Det här är en frihet. Jag försöker se det så positivt så att det inte är klokt. Och jag tänker att det i vår kultur finns också någonting där. Att vi vill gärna se det från ljusa sidan. Och vi har lättare att prata med en sorg när den är imperfekt. Alltså när den var innan. Än just nu på något sätt. Hos Malou på TV4 så finns det väldigt mycket människor som berättar om kriser som är avklarade och de har kommit ut på ljusa sidan. Väldigt sällan så möter man människor i krisen. Kan du känna igen det här? Att finns det något överslätande i dig? Finns det någonting i dig som
halleluja i alla fall, menar du? Sådär.
Mm.
Mm.
Du vill inte bli ett offer när vi pratar om det så här. Jag vill inte bli framställd som ett
nej,
offer. Varför vill du inte bli det?
Det är uttråkigt. Det finns ingen kraft i det.
Har du känt dig som ett offer?
Nej, det har jag inte.
Har du
jag
känt att Guds nåd varit med dig genom hela den här resan?
Ja, jag känner det. Alltid. Och det jag inte kan kanske för stunden uppleva som en mening kan bli till en mening, det vet jag.
Mm.
Och nej, men jag är ganska, alltså, jag har också sett det här i hundratals fall av sörjande människor, kanske ännu mer, kanske tusentals fall. Att det är väldigt sällan man anklagar Gud för sin smärta, utan man kastar sig i Guds famn. Hela de här tsunamin och alltihop det här. Så det, vi har ju en tsunamikyrkogård här. Visst finns det de som naturligtvis står och skriker liksom. Varför? Varför? Men det är inte det är ingen motsats i det. Det är... Jag fick cancer nu i vintras. Och det har gått bra. Jag fick operera bort min högra njure. Och jag har haft tur. Och det är många som har sagt, men är du inte arg? Är du inte liksom på Gud? Men varför skulle jag vara arg på Gud liksom? Cancer är ju också en liten levande mekanism. Det är ju en levande bakterier eller vad ska vi säga? Ja, det är något som också lever och bara vill leva liksom. Fast jag vill inte ha det i min kropp liksom. Och vi ska ju inte ha det. Men varför ska just jag inte få cancer liksom? Det är verkligen inte så att Gud, min gudsbild är inte sån att man om man är frisk och rik och stark, då har man Gud på sin sida. Vad säger ni? Mm. Ja, men det smyger sig in lite här och där tycker jag också. Så här, man gratulerar, man säger så här, han hade änglavakt liksom när han klarade sig. Men den som satt bredvid då, eller den i den andra bilen, hade den inte änglavakt då? Eller varför hade den, förstår ni, det finns i vårt medvetande här på något sätt att den som... Ja, den som nu klarade den här cancern hade någon sorts änglavakt eller Gud på sin sida. Medan jag tror att döden inte är det värsta, till exempel. Och jag är helt övertygad om att det finns en fortsättning och så. Men lidandet här och saknaden och sorgen, det måste vi hjälpas åt med. Och det är därför vi finns till. Och det är det som är bra med kyrkor och samfund och församlingar. Att här kan man få vara den man är med hela, och speciellt här i Katarina församling med all den verksamhet som jag har varit med om i Allhelgon och så. Fantastiska tillfällen att faktiskt få ge uttryck för det här som handlar om smärta i sitt liv. Och ja, det, jag hade tur den här gången. Jag kanske får cancer igen, men jag kan ju inte oroa mig för det nu, för då förlorar jag ju den här stunden liksom. Utan att, ja, just nu, just idag är jag jätteglad och jättelycklig och tycker att det är fantastiskt att sitta här med dig och er alla.
Jag tycker också det. Jag kan tycka att hela den här församlingen är som en keeper. Alltså jag kan tycka att det är, när jag kom till, jag har ju aldrig varit kyrklig för jag är gammal kommunist, men när jag kom då till Helgona församling så, och andra kyrkor som jag har blivit inbjuden till, just för att jag råkar skriva en bok som råkar heta Halleluja liksom, och då tänkte kyrkan, oh halleluja, det är ju vi, och så fick jag jobb där. Så, tips till den som behöver jobb inom kyrkan. Vilket har varit fantastiskt, för då har jag upptäckt en plats som är som det finns så få av. Och jag, i bästa fall är konsten och poesin också en sån plats. En plats där man kan komma i precis det skick man redan är. Mm. Man kan komma dit med sin smärta. Mm. För många av oss, vi kan inte ens gå hem till våra vänners bjudning i smärta, eller hur? Utan att behöva ljuga. Vad är det där? Hur är det? Det är bra. Eller okej, i alla fall. Skål på er lite. Hit kan vi komma med vår skröplighet. Och kyrkan står ju för många saker, dessa enorma byggnader som står som ett pärlband över hela vårt land i dessa moderna tider. Men dit kan man gå, man behöver inte köpa någonting. Man behöver inte ens lägga på ett socialt trevligt leende, man är välkommen. Mm. I precis det skick man redan är.
Jag vill bara säga en sak där. Jättefint du säger. Men det är svårt att också, tycker jag, att komma med sin kraft ibland till kyrkan. Håller ni, är det någon som håller med mig eller? Ja,
hur då?
Alltså, nej, men alltså det är lättare faktiskt att få överhuvudtaget i livet kanske att få uppmärksamhet om man kommer från sin svaghet. Vi har ju ett ganska jante-inspirerat klimat. Ni vet jante att man att det alltså man får, och jag märkte det när jag fick cancer att shit vad många det var som tyckte synd om mig. Det var alltså,
hur kändes det då?
Ja, det var fantastiskt. Det var ju det. Och jag fick verkligen tänka på det här liksom, att inte identifiera mig i den. Jag vill inte identifiera mig så. Men visst alltså, och då tänkte jag så här, fasen, det är inte, alltså det är svårt det här med bekräftelsebehov och vad det är som leder till att man får bekräftelse. Mm. Och ibland kan jag tycka att i kyrkan att det är alltså att man kanske understödjer också den här litenheten och att man är svag och bräcklig och sårbar och smärta och.
Oj, känner ni igen det?
Ja.
Nej, men
det är inget fel i det.
Om man är för glad så bara kom tillbaka när du är ledsen. Som en undertext på något sätt, eller?
Nej, men alltså det här är, jag menar allvar med det här verkligen liksom, att det är inget skämt utan att det är att, och det är därför så tror jag att den här liksom den här amerikanska vågen utav liksom självcentrering och ni vet det här med att attraction law, du drar till i det all hela den där, det var någon som sa det här med framgångsteologi och så här. Att det borde vi jag är ju inte med i Svenska kyrkan längre, men att det måste finnas också, tycker jag, någon kraft någonstans, alltså det måste vara tillåtet att få vara stark också och säga ifrån och skratta och vara frisk också. Jag vet inte om jag är ute på farligt vatten här nu, men...
Det skulle inte i så fall vara första gången, men är det styrkan? Var det styrkan? Var det livsglädjen i dig som blev ett problem? Alltså inte bara bufflar och eventuella dop. Det var ett dop, en anklagelse om dop och så på pappret. Men jag läste bara häromdagen om präster som har haft sex med konfirmander och våldtäktsanklagelser. Som inte ens förlorar sin tjänst.
Ja.
Som inte ens förlorar sin tjänst från reprimand. Och...
Men jag tror att det var...
Vad hade Svenska kyrkan, eller Stockholms domkapitel, allra svårast med dig?
Att jag lekte på tv, tror jag. Att jag var med på Fångarna på fortet och massa så här löjliga tv-program. Jag hade jättekul. Och fattade inte att det kunde vara en stötesten överhuvudtaget. Det var jätteroligt. Och jag tror att det var nagel. Det är ingen som har sagt det rent ut, men jag har hört det bakom ryggen, så att säga.
För på 80-talet så blev du kallad den här kändisprästen som hängde på Café
Opera. Ja, det var en kvinna som trodde att jag hade en församling med kändisar. Det är så roligt.
Det hade du alltså inte?
Nej, det hade jag verkligen inte. Mm. Det var som det var. Nu när jag lämnade kyrkan så var det lite djupare och allvarligare anklagelser som kom. Och jag och Stefan, ska jag berätta det så slipper det gå massa rykten. Vad är klockan så vi inte gör?
Vi har några 4-5 minuter kvar.
Ja, men bara så att man inte lämnar några... Mm. Situationen var ju sån då, från att jag fick tillbaka ämbetet, att jag fick inga... jobb, men som präst, inga tjänster, inget församlingsprästarbete. På nyårsdagen 2012 så var jag och Stefan Einhorn och en professor i matematik, ekonomi, som heter Micke någonting. Vi var i TV4s morgonsoffa för att prata om framtiden. Och Stefan Einhorn är ju cancerläkare och författare och så. Så det handlade mycket om döden och sorg och sånt, men också om upprättelse. Och jag berättade då att jag, om det går att förändra. Så jag sa att jag har haft ett alkoholberoende och kunnat få hjälp att bryta det. Så jag är helt säker på att man kan få hjälp med allting. Och sen pratade vi lite grann om döden, och jag sa att jag var reinkarnationstroende och att det gav mig en väldigt stark... Alltså jag tror på ett liv efter det här. Och innan också. Då blev jag uppringd 2 veckor senare av Expressen, som frågade hur jag ställde mig till... Exakt så här gick det till förra gången. Hur jag ställde mig till att domkapitlet nu skulle utreda om jag skulle få vara kvar som präst. Vad säger jag? Jag har ingen aning. Vad är det frågan om? Vad är det som har hänt? Då är det en diakonissa från Säffle som har anmält mig till domkapitlet för att jag är reinkarnationstroende. Och i samma anmälan skriver hon att jag är alkoholist. Och ingen har sagt någonting till mig. Och jag ska bli uppkallad till domkapitlet. Det är samma folk som sitter där nu. Och jag kände så här att nej. Nu är det över det här. Nu, det här är inte värdigt. Jag vet att jag har gjort ett bra jobb som präst. Det här tänker jag inte göra en gång till. Och hade det bara handlat om reinkarnation så hade jag kunnat haft en ganska bra argumentation om det, tror jag. Men att ta upp att jag var för det första nykter alkoholist. Men att ta upp det liksom, och att jag får höra det från Expressen. Det var liksom, nej, där gick gränsen, kände jag. Och jag kunde inte tänka mig gå igenom en sån här process igen med rättegångar och vad 17 det nu skulle bli för att slåss för att vara kvar. Absolut inte. Och som en konsekvens av detta så lämnade jag också Svenska kyrkan. Inte för att mitt hjärta inte fortfarande finns i Svenska kyrkan. Det säger jag verkligen på riktigt. Men jag var tvungen att göra det helt enkelt för att... för min egen skull. Sen har det tagit några år nu att landa i det här. Men nu så kan jag prata om det och det känns fantastiskt fint att vara här. Det är första gången jag är i något kyrkligt sammanhang som sagt. Och det har ju inte kunnat bli bättre.
Hur var det då? Nu är det typ slut. Men, ja. Så det var det du vet du, ja. På något sätt.
Ja.
Och du sa att 45 minuter är långt. Och jag sa, det kan det vara. Men om man pratar med dig och allt du... Och hela den resan som du är inne på, så det är ju kort tid. Det bara slår mig om du skulle ha ett råd. Om du skulle ge ett råd till den här kyrkan, den svenska som du var gift med i 32 år. Och nu har begärt skilsmässa till din gamla partner. Vad skulle du då ge för råd?
Ja, vem är jag att ge råd till? Alltså, det är ett gammalt Mao-uttryck. Mao Zedong. Låt 1000 blommor blomma. Liksom. Alltså, rensa inte bort ogräset i rabatterna. Liksom. Låt alla blomma. Och... det här, alltså det är en andligheten upphör inte, förstår ni, utanför kyrkan där, utan den finns överallt nu, och det är allting behövs och allting finns, och ett personligt råd, det är ju liksom att renodla det som kyrkan kanske är allra bäst på.
Visst, vad är det?
Ja, det är inte kanske golfresor eller seglings, konfirmationsläger, utan just det här att berätta om Jesus. Mm. Nu blev det väldigt religiöst här, men jag menar det, att det är faktiskt, alltså, var Jesus kristen? Nej, men tillbaka till källorna, tillbaka till källan, så gör vi i alla fall inte fel.
Mm. Wow, Jesus pratar en del om förlåtelse också. Och bara det är ju ett sån fin present till oss alla. Även om inte alla då kanske använder den alltid i full utsträckning. Men den finns ju där att välja, eller välja bort då. Jag vill säga tack för att ni kom, för den värme som ni har haft i det här rummet. Och tack för att du, fan, tack för allt du har gjort och gör. Ja, ditt arbete fortsätter, eller hur?
Ja. Mm. Tack så mycket. Tack. Det känns jättefint. Alla är nu välkomna också över till kyrkan där det är mässa. Och jag ska vara med, fast jag inte är med i Svenska kyrkan. Så om jag får vara med, då får väl alla vara med. Så vi ses där borta 6:00.
Eller hur? Tack så mycket. Mm.